kanske ska snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till den 71:a Simpodden Hultén och Jansson anno 2017. Vi befinner oss mitt i simsäsongen, en långbanesäsong som avslutas någon gång bort i augusti med junior, VM och universiade. Men allra närmast framför oss har vi VM kommande vecka. Jansson, har du hängt med i allt som har hänt här de senaste veckorna simmässigt, undrar vi?
Ja, det har jag försökt att gjort efter bästa förmåga. Det är ju härligt tycker jag när det är sommar och de här olika tävlingarna. Allt ifrån för ungdomar upp till nu då senior-VM som stundar. Så ja, jag har försökt att hänga med.
Mm. SM i simning gick i Borås och vi var ju där och fick nöjet att se både det ena och det andra. Nyheten det här året var ju att parasimningen hade dragit samman med JSM och SM i simning. Vad tyckte du om det?
Jag tyckte det var jättebra av flera aspekter. Dels att det ger perspektiv för ledare på kanten. Det ger perspektiv för de simmare som inte är parasimmare. Och sen tror jag och hoppas att det ger ett mervärde för parasimmarna att få vara tillsammans med de så kallade simmarna. Så att mycket positivt. Det tycker jag var ett kanonupplägg.
Mm. Ja, det tycker jag också. Skönt att få in alla medlemmar i simfamiljen i verksamheten. En del av den här simfamiljen som inte riktigt fick den uppmärksamhet som den borde kanske ha, det är open water simmarna. De kom lite på med in på halvfjärs och simmades dagen efter SM. Vad tycker du om det?
Ja, jag tycker det är lite synd, för att det är ju väldigt bra nu då att man från förbundets sida har liksom fortsatt och håller i det här med satsningen på öppet vatten, som också faktiskt kan generera positiva saker för bassängsimningen. Och då kanske den här open water-dagen som kom efter bassängsimningen istället skulle ligga insprängd under de här dagarna. Lite grann blir det som jag har reagerat mot i många, många år. Det här att 1500 och 800, det är någonting man lägger på slutet för att verkligen markera att det inte är viktigt. Men sen klagar vi på om inte resultaten är bra där. Så att lite så ett styvmodligt behandlat tycker jag open water simningen blev. Och det blev det också lite i den SVT-sändning som var, som den fick också stå tillbaka. Så att in med den i programmet för bassängsimningen.
Mm. Men då kostar det. Ja. Man kan ju tänka sig att om man skulle lägga in en open water dag mitt i ett SM så fördyrar det verksamheten med mellan 800 000 och 1 miljon kronor för Simmarsverige.
Smakar det?
Ja.
Så kostar det.
Kostar det. Ja.
Så kostar det. Ja, alltså det är ju en... Det är klart att det är också viktiga aspekter, men ja, det känns ändå liksom som att ja, det där är någonting som kommer sen. Mm. Och det var ett spontan förslag från mig att lägga in det, men man kanske kan hitta andra lösningar för att uppmärksamma det bättre.
Mm. Mm.
Och du och jag kan uppmärksamma det bättre, för det blir ibland att när vi snackar här att vi också glömmer bort open water-simningen.
Ja, så är det ju, och med den framväxt och utveckling som den har nu så bör den ju, vi borde ju hänga med, va? Och simförbundet borde verkligen hänga med på alla nivåer när det gäller den här biten. Men som sagt, man kanske ska tänka igenom SM-veckans simprogram lite mer för att få med hela familjen och ge det fokus som kanske simidrotten borde ha i sammanhanget. Ja, det finns folk som jobbar med det här på heltid. De skulle ju kunna tycka om sådana saker. Någonting som vi har reagerat på, både du och jag vet inte om det är fler som har gjort det, men det här med poängtävlingen på SM. Hur bra är det egentligen för svensk simning? Är det inte så att det verktyg som poängtävlingen utgör är ett verktyg som inte gynnar svensk simning idag? Och då har jag lite idéer runt det, och du har säkert ännu fler idéer. Dina tankar?
Ja, jag vet inte om jag har fler idéer, men jag blir ju bedrövad när jag tittar på SM för de som då är, säg, 17 år och över, att det slås väldigt lite personliga rekord på ett SM. Och då kan man ju fundera på vad det där beror på. Har man inte en bra långsiktig plan? Har man bränt krutet för tidigt? Eller är det som så att man är med på i stort sett allting för att jaga poäng, och då kanske poängen på SM är en kontraproduktiv sak för utveckling av simmarna?
För det är väl ändå så, kan jag tycka, att alla simmare ska egentligen slå ett personligt rekord på höjdpunkten, på piken på säsongen. För våra stora internationella simmare är ju det internationella mästerskapet. Där ska de ju slå sina rekord, va? Och är det så att man är sumsimmare med på SM, ja, då ska man slå det på sumsim, som nu i år låg veckan efter. Men är man SM-simmare och har laddat och skött sin träning på rätt sätt, så ska man slå ett personligt rekord på SM om allting har stämt, så att säga. Sen vet vi ju också att så är det ju inte. Sjukdomar, utveckling, motvind, medvind, solen i ögonen och allt, dålig start och allt sånt här gör ju att man inte lyckas. Men ska vi säga, det borde ju ligga över 50%, men så är inte fallet alls idag.
Nej, alltså det är skralt med personliga rekord. Och sen hör ju jag ibland hur ledare och tränare och simmare ibland då glädjer sig över personrekord som kanske är på en distans som inte är huvuddistansen. Men det är klart, har man tränat ett år så ska man ju ha tränat för att bli bättre på sin huvuddistans. Och det är för få som gör det. Och man matchas ju väldigt, om jag använder ett värmländskt uttryck, stölligt. Tokigt heter det väl på svenska. Alltså, simmar massor av lopp. Det är klart, då blir det ju svårt att slå det personliga rekordet, för man är inte riktigt klar. Och då vet ju inte tränaren och simmaren efter SM, hur ska jag nu utvärdera det här? Hade jag tränat ett år för att bli bättre? Eller var jag inte bättre? Ska jag därför justera träningen? Så det blir massor av frågetecken för mig. Jag skulle ju önska att det man redovisade någonstans i de här resultatlistorna, personliga rekord. Nu blir det alldeles tyst.
Detta är inte bra, helt enkelt. Det borde kanske vara så istället att vi tog bort poängtävlingen på SM:et och så ersatte vi poängtävlingen med någon ligafinal eller lagfinal istället, som simmas under andra premisser, kanske under andra delar av säsongen. Och sen så är fokus på simmarnas bästa individuella grenar på SM, och då tillåts inte det här mångfrestandet som gör att tävlingsresultatet inte blir tillräckligt bra. Dessutom
Jag
är det ju
helt
så att dessutom är det ju så att det här mångfrestandet sker ju framför allt i de stora klubbarna. Och det medför ju också andra saker. Det är ju att de får till sig väldigt många simmare som vill vara med och simma i lag naturligtvis och lyckas där. Men sen kanske inte får den personliga omvårdnad och service som de är värda och borde ha för sin personliga utvecklings skull. Det där är liksom massor med olika grejer som hänger samman.
Och det kanske till och med är ett djupare problem att många tror att det inte är negativt för prestationen att simma många lopp. Man har hamnat i någon sorts Katinka Hossu-fälla och tro att man att det är alla förunnat att vara så, men vi ska ju komma ihåg, när hon simmar många lopp så slår hon ju inte personligt i sina lopp. Nej, det, alltså det här är jag tycker det är ett djupt och svårt problem för svensk simning ur ett utvecklingssynpunkt. Och jag håller med dig om, skapa en separat lagtävling. Jag klagar ofta på Danmark, men i det fallet så har man ju lyckats gjort en bra svömmerliga där som faktiskt lever sitt eget liv. Där man också plockar in sådana som är äldre simmare, och ja, det blir en happening riktigt. Och så ligger den vid en separat tidpunkt.
När vi var på SM snackade du ju också om att man upplevde väldigt starkt att en hel del av simmarna saknar en gameplan eller raceplan, alltså en idé om hur man ska lägga upp loppen. Det syntes tydligt på SM, upplevde vi.
Ja, jag upplever det väldigt mycket, och även på ganska hög nivå, alltså simmare som är liksom nästan landslagsmässiga eller är landslagsmässiga, där man fortfarande 2017 pratar om en öppningstid. Första 50 på ett, vad det nu är, 200 meters lopp till exempel, eller, och det är ju, tycker jag då, stenåldern. Man måste ju prata om energigång och effektivitet i början av ett lopp så att det maximerar möjligheten till att få bästa sluttid. Och den som vill studera det här ska gå in och titta på hur världssimningen har utvecklats genom åren, och då ser man tydligt mönstret att de bästa, det är fler och fler av de bästa simmarna som verkligen simmar smart för att få bästa sluttid. Så där har vi också en läxa att göra i svensk simning, tycker jag.
Ja, det var SM det. Sistlidna vecka eller helg gick ju svenska ungdomsmästerskapen, allmänt kallat Sumsim, i Malmö. Man fick bra respons för sitt arrangemang och det funkade väl. När du tittar på Sumsim, vad slås du främst av?
Ja, kanske inte ska ta upp det vi har pratat om runt Sumsim i tidigare sammanhang, men jag slås av flera saker specifikt till det här Sumsimmet. En del är ju att det i sociala medier nästan är mer om Sumsim än om SM. Det innebär ju att det är ett stort engagemang kring Sumsim hos ledare och tränare, och man tycker det här är viktigt. Så det är det ena saken jag slås av, och det är ju någonting väldigt fint. Det ska vi ju egentligen inte ta bort, aktat av att det inte får något negativt på sikt. Tittar man däremot på det här, eller inte däremot, men tittar man på Sumsim nu, så noterar jag att det var, nu ska vi se här, 11 rekord, va? Och varav en tangering. Och i och med att det är ganska unga åldrar med, så funderar jag på om inte det är lite, en liten låg siffra. Det borde kanske slås fler rekord. Det där har jag inte riktigt kollat upp statistiskt sett bakåt. Det var bara en känsla när jag läste igenom 11 rekord. Jag vet inte hur du ser på det.
Ja, alltså jag upplever att mycket av proppen över i de här rekorden är några få simmare som har haft en fantastisk ung utveckling. Det vill säga varit duktiga från 13 upp till 17 års åldern, som har gjort att de blockerar de här rekordnamn som
Linus Junefelt.
Junus. Ja. Linus Junefelt. Junus Linefelt. Ja. Ida Mattsson och någon till. De sitter som proppen över på många av rekorden, och det är tufft alltså. Så är det.
Och då
bara
kanske min bedömning är lite orättvis.
Ja, lite va. Hade vi haft en svenska åldersklassrekord istället, så tror jag det hade varit lättare att följa det här, den här utvecklingen, och använda den måttstocken som ett verktyg på hur utvecklingen har varit. Men nu har vi ju inte åldersklassrekord, utan vi har Sumsim-rekord, och Sumsim-rekord kan ju bara slås på Sumsim.
Mm. Ja, och det är klart, simmar man många lopp där också så.
Ja, och det är det många som gör, för det är många,
ja,
som.
Då har vi kanske samma problematik där.
Ja, precis.
Det, vi är ju helt tvärt emot vad till exempel friidrotten gör på det sättet. Mm. Ja, jag noterar ju att det är 6 simmare som har slagit de här 11 rekorden. Mm. Där Robin Hansson sticker ut dem med 4.
Ja, Robin Hansson som förfaller att vara en av de riktigt stora talangerna i, ja, på svensk härsimningssida. Men, och har ett år kvar på Sumsim ska vi säga också. Han är ju,
just det, han är 2001, ja.
Ja, precis. Mm. Så att, och han kan mycket.
Ur deltagarlistan så noterar jag ju också att det är många klubbar som inte syns på SM som syns på Sumsim. Mm. Jag kan ju förstå att en del kranskommuner till större där de inte kanske har eget gymnasium och så, att det kan vara lite tufft att etablera sig som en SM-simmare, men vi kanske ska gräva lite i varför det ändå är ganska många som bara har sumsimmare egentligen. Mm. Och då pratar jag om åldrarna sumsimmare. Sen var det kul tycker jag att Sundsvall lite grann är verkligen på gång på sumsimsidan igen här. Mm. Det var ju sjätte plats i poängligan och i medaljligan var de ju så högt som tvåa. De tog ju 10 guld.
De tog 10 guld, ja, och har några stycken riktiga talanger. Bland annat den här Gloria Musito som är väldigt intressant, som inte fanns med på Nordiska ungdomsmästerskapen där hon hade sopat banan med det mesta. Nu ska hon ju simma ungdoms-VM istället. Eller det här European Youth, vad heter det?
Olympic.
Olympic Game, ja.
Yeah.
Och det gör ju att hon, ja, man har disponerat det så. Sverige har ju 12 simmar som kunde simmat på Nordiska ungdomsmästerskapen men som inte gjorde det. Man valde alltså att vänta med dem till den här EUGF RZ eller vad tävlingen heter.
Och det tycker jag är väldigt smart, Bosse. Mm. Det är en klok strategi tycker jag från landslagsledningen här. Mm.
Ja,
sen konstaterar jag, om jag bara greppar ur listan här, Poseidon är ju en klubb som man har tyckt har haft förutsättningar genom många år men kanske inte presterat. Nu är man på 18:e plats här och så vet vi att de har värvat in Sebastian Marco Varga som tränare och så har de det här 50:an där man kan verkligen kolla sin teknik. Så det ska bli spännande att följa Poseidon framåt. Mm. Sen är det svagt i Göteborg.
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Och tittar man längst ner i klubbstriden, poängen här, om man använder det verktyget för någonting, så kan man ju tycka att klubbar som har 15 sumsimpoäng eller mindre och har heltidsanställda tränare, de ska nog ställa sig frågan på hur rätt jobbar man egentligen.
Som exempelvis Eskilstuna, där jag är inblandad. Vi tog bara 13 poäng. Mm.
Ja, det finns andra. Och det är bara läsa
listan. Nej, men jag bara så att ingen tror att man döljer undan.
Nej.
Om man själv är engagerad.
Ja. Nej, men alltså...
Det är värt att fundera kring.
Ja, och jag vet inte hur svårt det kan vara att prestera 10 sumsimpoäng med lite vettig träning. Ja, det kan, den frågan... kanske man ska ställa sig både som simtränare och som klubbledare framöver. Sen är det så, det är precis som vi har snackat om tidigare, att det är svårt att vara bra på alla nivåer. Alla nivåer, det är ju sumsim, JSM och SM. Helsingborg verkar ju kunna klara den problematiken och är bra överallt. Nu var man, vann man sumsim poängtävlingen, men en sån klubb som Neptun är ju väldigt mycket berg- och dalbana när det gäller mästerskapspoäng på sumsim, har varit med veterligen de senare åren och har lite problem och har kontinuitet. Sen kan man ju säga så, ja, alla kan ju inte vara bra på allting, men Helsingborg har visat att de kan det, och vill man vara med och sköta sin försörjning med egna simmare uppe på elitnivå, så får man nog ha ett inflöde, vettigt inflöde på sumsimnivå. Sen kan man ju köpa till sig simmare, det är ju en annan femma och en annan del av myntet.
Men gör man det för att utveckla den simmaren och slå massor av personliga rekord för att man kommer till en bättre miljö, då är det okej.
Mm. Oh ja. Nej, men det är mycket, alltså det är mycket att snacka om, och både du och jag har varit kritiska och lite giftiga mot mycket av den här simindustrin som har förekommit emellanåt. Och, det är många gånger så att vi har fått på fan för att vi har tyckt någonting i det här sammanhanget. Va? Det är många unga tränare som har känt sig trampade på tårna av de här gubbarna som tycker lite. Men alltså, det finns en etisk fråga, diskussion runt den här problematiken som man bör ställa sig varje dag. Jag tycker att det är så att ska man plocka över simmar så ska man bjuda på någonting som är bättre och utveckla. Annars så ska man faktiskt låta bli. Man ska inte värva simmar en mass bara för att man ska ha massor med simmar. Man ska ha en förmåga att kunna utveckla dem också. Mm. Och det är ett ansvar som många klubbar och många klubbledare och många människor i svensk simning bör ta på sig. Vi har rätt så mycket skuld i det, många av oss.
Ja, så är det.
Så det kan vara.
Ja. Ja. Får jag säga något om Danmark?
Jag gör det. Snacka om Danmark nu.
Nej, men det har ju varit danska mästerskapen om vi gör en utlandsblick. Där man då, jag har ju gnällt mycket och gör på den lite väl militäriska upplägget och alla ska göra lika och alltihop. Och så går jag in och tittar. Jag följer ju det här med hur åldrar och starter och så ser ut. Och så konstaterar jag att på danska mästerskapen var det 7 simmare som startade på 1500 på damsidan. På herrsidan var det 9. Det betyder hade jag ställt upp haft det så hade jag kunnat bli 10 på danska mästerskapen på 1500 fritt trots att det har hunnit bli mörkt innan jag hade kommit i mål. Det är klart att det är väldigt illavarslande. Och även i de andra längre grenarna så är det väldigt få startande. Och jag tycker det är så väldigt märkligt att man lägger så stor tonvikt på att göra jobb i sängen. Men sen är det så få som tävlar på de här distanserna. Jag lägger det som en motbild mot den här bilden att de producerar väldigt bra årgångssimmare, alltså årsklasssimmare, såg vi inte minst senast på NUM. Men jag är rädd för att om dansk simning inte vaknar upp på ett bredare perspektiv, då är dansk simning död om 10 år.
Det är intressanta synpunkter. Och flera av de här stora stjärnorna nu verkar ju att försvinna ut i dimman. Timeout, graviditeter, tristess, dålig utveckling och så vidare. Det ser inte riktigt bra ut för dansk.
Nej, och tittar man på liksom åldrarna där, om vi då undantar någon enstaka klubb på här sidan, så är de ju födda alltså på danskt mästerskap 99, 00 och 01. Men hallå, vart tog de vägen, de här som var duktiga på EJM och allt för 5-6 år sedan? Ja, så dansk simning död om 10 år om inget sker.
Okej, okay. Ja, vi slänger ut den brandfacklan sundet här så får vi se vad de tycker. Du, på söndag startar världsmästerskapen i simning, simdelen. Det har ju, vi är redan idag inne på, tror jag, dag 5 på hela VM-arrangemanget. Det simmas ju konstsim och allt möjligt konstigt.
Konstsim är inte konstigt. Nej. Det är många simmare som skulle kunna lära sig från de duktiga konstsimmarna.
Jag vet.
Det får du ta tillbaka.
Okej då. Ja, det är många. Jag blev kallad europeisk konstsimnings största fienden i samband med EM i just Budapest var det 2006. Då blev jag inkallad till deras konstsimskommittés sammanträde med 14 damer. Alla välkomnade mig med en puss på kinden. Alla hade rött läppstift så jag såg ut som en julgran i huvudet och sen läste de lusen av mig. Det var rätt roligt. Det mesta var på skämt, men ja, så är det.
Ja, men seriöst alltså, jag har jätterespekt för det arbete de gör.
Alltså idrottsmännen är inget snack om saker.
Nej.
Absolut inte. Nej. Det är vissa bitar av den där verksamheten som jag tycker kunde vara lite annorlunda, men så är det. Du, i alla
VM
fall,
är igång.
Det var VM är igång. Och ja, på söndag så börjar bassängsimmandet. Du och jag ska ju ha stora nöjet att snacka om det här Eurosport. Vi sänder ju alla pass utom pass nummer 2 direkt på Eurosport 1 och 2. Och förhoppningsvis så ska ni väl kunna få er till livs det mesta och det bästa där.
De trevliga knivskarpa analyser.
Absolut, de bästa, ja, kommentatorerna och bästa sändningarna och allt det där. Allt det bästa och det mesta får man ju på Eurosport naturligtvis. Det kan vi ju inte sticka under stol med. Men hur ser det då ut för svensk del? Det har du ju naturligtvis redan nu en knivskarp analys klar. Hur ska det gå?
Alltså, jag bedömer att vi har 4 stycken medaljchanser som är liksom så nära 100-procentiga de kan vara. Och det är ju Sara som står för dem på sina 50- och 100-meters lopp, fjäril och frisim. Mm. Det är ju kanske för mycket begärt att det skulle bli 4 guld. Men
sannolikt, om det blir 4 medaljer där, är svensk simning hemma då? Är det ett bra VM då?
Nej, långt. Det var ju det lite grann på OS. Alltså i Kazan för 2 år sedan, då gjorde ju svensk simning ett väldigt bra VM. Många presterade på hög nivå, på personrekord och så vidare. Men i Rio så var det ju egentligen bara Sara, lite elakt uttryckt. Så det var inte hemma, men det är 4 medaljchanser. Sen har vi 4 andra medaljchanser som det självklart regerande mästarinnan Jenny på 50 bröstsim får ju liksom ta på sig en medalj roll här såklart. Men även vårt 4x100 medellag som så överraskande tog medalj i Kazan, Michelle Kohlman på 200 fritt, och sen har jag satt en liten kråka kring Eriks 200 bröstsim, men jag vet inte om jag tänker för mycket med hjärtat i det fallet, va? Men jag kommer fram till 4 medaljchanser. 8 menar jag. 8 medaljchanser. 4 skarpa och 4 som är lite lägre dignitet.
Men det är väl ganska bra ändå. Det är mycket att hänga upp känslor, tankar och funderingar och intresse på under ett VM. 8 medaljchanser kan jag tycka.
Ja, men sen finns en sak som jag lite grann känner jag hade önskat att det också man kunde lägga till ytterligare 6-7 finalchanser. Så att om vi liksom skulle kunna komma upp i en 10, 12, 13 finaler, men risken är att det blir under 10 finaler. För det man kan lägga till när det gäller finalchans, förutom de jag nämnde som medaljchans, det är till exempel Louise Hansson om hon nu simmar 100 fjäril. Som ett sånt exempel. Det är klart att Jenny har en viss chans på 100 bröst. Förutom sitt 50. Vi vet inte om 4x100 laget kommer att simma, men det, om de gör det så är det en finalchans. Men jag hade önskat mer. Det finns, jag tycker ju helst att vi ska ligga på mer än 10 finaler på ett världsmästerskap. Men det blir spännande vecka. Eller
det blir en väldigt spännande vecka. Verkligen. 7 plus en dag kan vi ju kalla det. Mycket sändningar på Eurosport alltså. Ska vi här innan ni går in och tittar på allting på hemsidan som inte riktigt är klar nu, blir ändra dag. Så kan vi säga
du får jobba på lite på sig.
Ja, jag vet, men ibland så hinner man inte. 9:30 börjar försökssändningarna varje dag. 9:30 alltså. Och sedan finalsändningar klockan 17:30. Så 9:30 och 5:30. Det är de tider som vi jobbar med närmaste veckan. Och det blir naturligtvis intressant att se den här nya VM-anläggningen i Budapest. Och simningen har ju ett stort hjärta i den ungerska huvudstaden. Så att, det är säkert absolut full satsning som det brukar vara.
Men du och jag gör väl en sån där minutsändning som vi har brukat gjort efter försöken också under VM.
Ja, vi försöker väl att få ihop en kortis, en videonyhetssändning som vi lägger ut på Facebook och kanske på något annat media också. efter varje försökspass. Sure. Där, ja. där kan ni titta in lite.
Ja, det blir... Vi tippar finalerna och summerar upp om det var något dagen före.
Absolut, och det kommer ju bli simning på tvären och höjden och längden och allt möjligt från och med söndag. Så då gäller det att vara med. Men som sagt, söndag eftermiddag sänder vi inte på Eurosport, för där är det så att ett par andra intressanta arrangemang går före. Då är ju huvudarrangemanget på Eurosport, det vill säga Tour de France, som har sin målgång där på eftermiddagen, och det rubbar man inte på. Och sedan så sänder man ju också EM-fotbollen för damer väldigt brett och tufft på Eurosports kanaler, så att
det är bra att damerna får plats, kan jag tycka.
Ja, där får vi maka lite på oss.
Ja.
Ja, du, det blir mycket simning och snacka, titta och tänka om nästa vecka. Jag hoppas många av er är med oss då, precis som ni har varit här idag. Vi tackar dig, Jansson, för att du deltog i din egen analytiska lilla podd här, och tack alla ni som har lyssnat på oss denna gång. Vi är snart tillbaka i en dator, en tv, en telefon, eller i verkligheten väldigt nära er. Tack och hej.